Hej och välkommen till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Martin Källström. Då säger vi hej och välkommen till Martin Källström. Hallå, hallå!
Hejsan, kul att få vara här.
Välkommen. Du är känd från Sveriges nyaste rollspelspodd, Pratpodden Finlir.
Det stämmer bra. Inne på avsnitt 4 just nu när vi spelar in det här. Får se om det femte har hunnit komma ut tills det här släpps.
Det märker vi. Du har med dig ett spel från din spelhylla idag. Vad är det för spel?
Det har jag. Jag har tagit med mig Skrömt, som är ett av mina favoritrollspel.
Vad är det för spel?
Ja, Skrömt är ett skräckrollspel som utspelar sig i ett nutida Sverige där monstren utgörs av väsen från nordisk folktro. Jag vill minnas att de pitchade spelet själva som ett skräckrollspel om relationer och folktro.
Vad gör man då i spelet? Är det just att man spelar dessa väsen som försöker skapa relationer mellan tomtar och troll, eller hur går det till?
Nej, man spelar väldigt vanliga människor med väldigt djupa bekymmer, kan man säga. Det är ju som sagt ett spel som fokuserar mycket på relationer. Så man är vanliga människor som hamnar i ovanliga situationer. Och monstren då som man oftast utsätts för är väsen av olika slag. Det kan vara näcken, vi kan prata om varulvar, det kan vara maror. Ja, vilka väsen som helst från nordisk folktro.
Och då spelar man helt vanliga medelsvenssons eller någon typ av detektiver som undersöker väsen? Eller?
Nej, man spelar inte som detektiver, utan man är mer vanliga personer. Vi kan prata om en bilmekaniker och en busschaufför som är grannar, som är ute i skogen, och helt plötsligt så dyker det upp någonting som blir ett externt hot för dem, så att säga. Ett spel om vanliga människor i underliga situationer.
Hur ser i så fall ett vanligt äventyr ut? Är det bara underliga situationer som blir underligare och underligare, eller har den klassisk början, mitten, slutstruktur som vanliga dramakurvor ger?
Klassiskt äventyr för RL1. Vanligt äventyr till Skrömt. Det har ju bara släppts 3 stycken officiella äventyr som har gått att köpa. Och gemensamt för de 3 är ju att det har varit one-shots allihopa. Det har varit med färdiga karaktärer som har färdiga relationer, så att man har liksom klart att spela på mellan sig. Väsenet eller monstret då i historien, det representerar alltid någonting. Som ett exempel tar du till exempel en varulv, så är inte bara varulven en varulv, utan det är även en varulven i sig blir en symbol för någon som har förlorat kontrollen till exempel. Näcken kan vara en symbol för toxisk maskulinitet. Monstret är inte bara ett monster, utan det är någonting mer som knyter an till historien.
Och då är det någon sorts manifestation av den relation som hela scenariot egentligen handlar om, kan man säga då?
Exakt, det är en väldigt bra förklaring utav det hela.
Men hur gör man i så fall ett äventyr om det är färdigbyggt? För det låter ju som det är väldigt fokuserat på de rollpersoner som ingår.
Ja, när jag har gjort äventyr själv och spelat med mina spelgrupper, då har jag gjort färdiga karaktärer. Och så alla blir antingen tilldelade en karaktär eller får välja en karaktär. Det går givetvis också att göra ett mer klassiskt äventyr där alla får skapa sina egna karaktärer. Men då blir det ju svårare eftersom spelet i sig fokuserar som sagt på relationerna mellan karaktärerna. Men det är ju absolut fullt görbart att man skapar egna.
Är det någonting som gör Skrömt liksom unikt jämfört med andra skräckspel? Det finns ju många andra som hanterar nordiska väsen av olika slag, men just det relationsbyggandet tänker jag kanske är något som sticker ut lite.
Absolut, jag skulle säga att det är en av de sidor som verkligen sticker ut med det. Det har ju funnits rätt många spel, framförallt moderna spel, där du har krokar där du ska spela på dina relationer till de andra, men det blir ofta någonting som görs i förbifarten, så att säga. Här står det i fokus. Och en annan bra grej där då, det är att varje karaktärs identitet utgörs av 3 delar. Där den består av ett spöke, en rädsla och en lögn. Och spöket då hos karaktären, det är några mentala ärr som den bär med sig från sitt förflutna. Och då ska man alltså skriva ner i sin bakgrundshistoria vad det här spöket är som har lämnat de här mentala ärren. Och en direkt konsekvens utav det, det blir då det som kallas för rädslan. Och rädslan, det är då vad rollpersonen fruktar på grund av det här spöket som man har från förr i tiden. Och rädslan blir då någonting som rollpersonen strävar efter att undvika. Och sen till slut så har den även en tredje sak som kallas för lögn. Och det är en felaktig föreställning om världen som rollpersonen har utvecklat på grund av sitt spöke. Och det blir ju då att rollpersonen kan slängas med olika typer av försvarsmekanismer och liknande för att slippa konfronteras med sin rädsla. Så det blir ett väldigt djup i karaktärerna redan från start och blir väldigt mycket att spela på.
Går det att konkretisera det här med ett exempel, tror
jag? Jag kan dra ett exempel direkt här från boken. Spöke skulle i sånt fall då kunna vara att mina föräldrar övergav mig som liten. Rädslan, det skulle då vara att bli övergiven igen. Och då så skulle lögnen helt enkelt bli enda sättet att inte bli övergiven igen är att inte ha någon som står mig nära. Det blir alltså då försvarsmekanismen för att man inte ska bli riskera att råka ut för det som man fruktar. Och där då, genom det här så har man då någonting väldigt konkret att spela på.
Det här låter ju som att det är väldigt bra karaktärsstudiespel också, redan innan man kommer in på själva skräckmekanikerna.
Ja, men det är absolut. Och han som gjorde spelet, Kristoffer Warnberg, jag för mig att han har nämnt att han har studerat sådana mekaniker och kikat på hur man bygger upp sånt för att få fram det här systemet.
Är det någonting du tycker man behöver ha lite koll på även som spelare, eller får man sitt lystmäte stillat av boken?
Jag tycker inte att man behöver ha någon större koll alls på det från början, utan boken är väldigt rakt på sak och rätt fram, så att det här skulle funka även för någon som aldrig har spelat rollspel förut. Du får det väldigt lätt förklarat för dig, och har du läst de här få sidorna, då vet du vad du förväntas göra och hur du förväntas att spela.
Är det någon speciell typ av spelare du tror att spelet passar bättre för? Eller någon speciell typ av spelstil? Med tanke på att det handlar väldigt hårt om karaktärer i förändring kanske inte lämpar sig så långt för långa kampanjer, eller tänker jag fel?
Nej, jag skulle hålla med dig där. Jag skulle inte spela en kampanj i det här systemet, utan det är ju one shots. Och jag skulle heller inte rekommendera det här till folk då som är intresserade av typ episka strider eller liknande, utan det här, det handlar ju mer om att spela på relationer. Det handlar mer om personlig skräck och att våga spela på det, att våga bli rädd, att våga spela på känslor. Så är man ute efter mer att levla XP, kampanjer, ja, nej, då är det inte rätt spel.
Det handlar inte nödvändigtvis om att besegra monstren utan att besegra mörkret inom sig själv.
Ja, exakt. Jag skulle säga att många gånger när du spelar så besegrar du inte monstret, och det är heller inte målet, utan det är precis som du säger, det handlar om att strida mot sina egna inre demoner, och monstren som man träffar eller de här väsena, det blir ju sällan att du bekämpar dem, utan det handlar ju mer om att hålla dem undan så att du kan ta dig därifrån så för att kunna gå vidare.
Hur funkar den one-shot-strukturen, tycker du? Är det väldigt mycket extra arbete att göra inför varje gång, eller blir det tätare mystik när man väl sitter där för att man inte har lärt känna karaktären under lång, lång tid, eller några andra sådana detaljer du har tänkt på?
Jag tycker att one-shots funkar exemplariskt för den här typen av spel, för att det blir att man vågar gasa på lite mer. Istället för att det under en kampanjs långa lopp saker ska få utveckla sig, och du kanske sitter och drar på dina mörka hemligheter och du visar inte mycket av din karaktär från start, så blir det tvärtom här. Här åker alla korten på bordet och du spelar verkligen på dina svagheter, du spelar på dina mörka hemligheter, och det blir att det liksom accelererar upp allting på ett annat sätt. Så du får ut en väldigt stor och stark historia på väldigt kort tid. Så det tycker jag är en stark fördel med det här.
När vi pratar one shot så kort tid, vad pratar vi om då? Pratar vi om en kväll, några kvällar?
Ett one shot för mig personligen är ju ett äventyr som går att spela på en kväll. Sen vad en kväll innebär, det varierar ju från spelgrupp till spelgrupp. Skulle säga att de här färdiga äventyren som finns till Skrömt skulle jag personligen säga ta någonstans mellan runt 5 timmar utan att man då behöver stressa sig igenom någonting. Sen kan du givetvis brodera ut det så att det tar en längre tid, men det finns ju inte tillräckligt för att du då ska kunna lägga upp det på 4-5 kvällars spelande, utan du kommer att vara klar på en kväll och du kommer att ha fått en väldigt bra historia på det.
Är det någonting annat man bör tänka liksom lite extra mycket på som spelledare som förbereder de här bitarna?
Ja, någonting som man bör tänka på när man spelar skrömt tycker jag som spelledare är att gå igenom med spelarna innan. Kika igenom om det finns ämnen som de inte vill ska beröras. För det här är ett spel som berör väldigt tunga ämnen. Och det, jag vet att man brukar ofta säga det när man pratar om skräckspel generellt. Men här blir det på ett annat sätt. Och här blir det personligt och här går det under huden. Vad ska man säga? Framförallt då när monstren manifesterar olika... alltså det blir väldigt mycket känslor. Det är enklare att bli jagad av zombies i ett vanligt zombie-rollspel. Här kommer du att känna saker och här kommer du att bli illa till mods.
Jag har själv spelat scenariot Vid sjöns rand till Skrymt, och där är ju en av de möjliga farozonerna att familjen man spelar förlorar ett barn. Och det kan jag tänka mig är något som man behöver varna för på alla möjliga sätt och vis.
Ja, precis. Det är ett exempel, för det kan röra sig om ja, förlust av barn, våld i nära relationer. Det är ju liksom ett väldigt diskbänksrealistiskt spel. Det tar upp riktiga problem även om det kommer i en övernaturlig kontext. Så det är ju inte kosmisk skräck, det är ingenting ogreppbart, utan allting är väldigt relaterbart på, ja, det är saker som du ser i den riktiga vardagen.
Om du skulle försöka pitcha det här till någon som inte har läst eller hört talas om spelet, nu när du själv är så pepp, vad skulle du rekommendera att man tar sig an då? Någon bok att läsa, någon film att titta på eller någon speciell tänk man ska försöka lägga sin hjärna i?
Jag skulle nog säga i sånt fall att man går in med inställningen att det här handlar ju alltså om ett skräckrollspel som du måste ge dig hän att våga bli rädd, att våga spela på känslorna, att våga gå in på djupet på din karaktär genom de här tre delarna som utgör identiteten hos karaktären. Jag skulle även säga att man bör ju vara då införstådd på också att det handlar ju om nordisk folktro, mytologi, ja, inte mytologi, nordisk folktro, alltså det kommer att vara väsen, det kommer att vara att man är införstådd i vad för typ av skräck det handlar om. I övrigt skulle jag nog säga att man ska bara gå in med ett öppet sinne och ha kul med det.
Ja, det är ju lite absurt det där att man kan ha kul med skräck, men det är ju någonting i det som faktiskt är svårt att beskriva på annat sätt.
Ja, kan bara instämma på den.
Är det någon del i själva världsbygget du gillar lite extra mycket?
Alltså jag gillar ju att det är så här mörkt som det är. Jag gillar att det känns väldigt smutsigt. Jag gillar att det är skadade relationer som läggs upp på bordet och ska diskuteras. Jag gillar att spelet känns. Alltså på riktigt, det är liksom, man mår lite dåligt när man spelar det helt enkelt för att det känns på riktigt. När man pratar om personlig skräck så skulle jag säga att det här är vad personlig skräck är.
Det känns som att skrömmet är mer en stämning än vad det är en spelstil eller ett världsbygge. Eller det är mer känslan man vill åt, låter det på som dig.
Ja, jag skulle faktiskt hålla med att det handlar ju, hela spelet är ju en känsla. Världsbygget i sig är väl kanske inte något extraordinärt så, utan det är ingenting som man inte har sett förut i något annat spel om nordiska väsen. Det är bara att det här utspelar sig då i nutid. Men det finns ju vissa andra spel också som har nordiska väsen i nutid. Nya utgången av Chock till exempel har ju vissa nordiska väsen med. Men det här är någonting helt annat. Det är mycket som du säger, det är ju känslan som den lyckas förmedla.
Jag tänker vi ska ta och byta lite ämne, för nu har vi pratat mycket om världen och känslan och hur det går till vid bordet. Men hur är det med systemet? Hur går det till när man börjar rulla tärning? Eller använder man tarotkortlekar eller Ahlgrens bilar eller något helt annat?
Nej, det är klassiska T10-or som rullas här. Och det är ju Systemet i sig är ju rätt klassiskt uppbyggt med att du har attribut, du har färdigheter. Det finns ett skräcksystem, det finns ett stridssystem även om det är väldigt avskalat. Det är väldigt simplifierat för tanken är ju som sagt inte att du ska försöka slå ihjäl monstren. Men stridssystemet finns där ändå och det funkar förvånansvärt bra. Trots att det är så pass avskalat som det är.
Om det nu inte är strid man gör, när är det i så fall man rullar tärning?
Det är ju precis som i många andra klassiska rollspel. När du behöver göra någonting lite extra, någonting som kräver någonting utav dig. Till exempel om du behöver hoppa över ett stup, du behöver klättra upp över någonting. Du behöver söka efter information i böcker. Jo, men det är ju väldigt klassiskt upplagt så att när du försöker göra någonting utöver det vanliga eller någonting under press så kommer du att rulla tärningar mot dina färdigheter och mot dina grundattribut. Så det är inget nytt under solen där direkt. Någonting som sticker ut lite då systemmässigt skulle väl kunna vara skräcksystemet då antar jag.
Det får du gärna berätta lite mer om.
Skräcksystemet är uppdelat i tre kategorier och då är alltså vad du kan bli utsatt för sorts skräck, vad du kan reagera på. Och då har de delat upp det så att du kan bli utsatt för magisk skräck, eller som det kallas här för sejd. Du kan bli utsatt för skräck genom våld. Alltså att du får se våldsamheter, att du får se någon som blir dödad av ett monster eller liknande. Och den tredje är övernaturligt. Det är alltså om du får se ett monster, då blir du utsatt för övernaturlig skräck. Och när man tar vansinne på något av de här sätten, då gör man det i 7 olika steg. De har inga regelmekaniska funktioner, men för varje ruta som du då får kryssa in så beskrivs det hur du ska rollspela det hela. Och när du då har tagit 7 stycken steg i vansinne så blir man bruten. Och då får man välja på att antingen sänka ett av sina attribut, alltså att man blir lite permanent sämre just på det attributet. Man kan ta ett permanent vansinne så att man har lättare för att skadas av vansinne vid nästa tillfälle. Eller så kan man ta ett mentalt trauma som de kallar det här. Och då heter det saker som demonvrede eller trollgiri till exempel. Och då om man lyckas, ja, eller snarare då man misslyckas slag mot viljestyrka när de här grejerna gör sig gällande, då får det konsekvenser.
Om du till exempel har fått trollgirig som egenskap då och du råkar se en 500-ring ligga i en busshållplats.
Precis, och så misslyckas du då mot ett slag mot viljestyrka, då måste du spela på det här. Och då finns det exempel i boken att då kan du inte stå emot det, då kommer du att ta den här 500-ringen för din trollgirighet gör sig gällande och du kan inte välja att stå emot det då längre. Väldigt spännande liten egenhet de har lagt till i spelet. Jag gillar det starkt.
Finns det något system för att liksom förstärka även de mer mundana bitarna? Om vi pratar diskbänksrealism, finns det regler för att ja, men, diska eller konversera eller den typen av mer vardagsjordnära bitar?
Ja, alltså det skulle väl då vara då i dina grundattribut och du har ju färdigheter som täcker mycket, precis som ett klassiskt rollspel. Så det finns ju sociala färdigheter, absolut. När jag har spelat det så har jag personligen inte behövt rulla så många sådana slag eftersom som sagt spelet är ju uppbyggt för att göra ett socialt spel utav det. Du konverserar mycket löpande hela tiden så där slås det inte så mycket, inte när jag spelar i alla fall.
Nej, det är, upplever jag i skräck framförallt så är det sociala samspelet det man helst av allt vill åt. För rollspel bygger ju trots allt på att man ska prata med varandra.
Ja, precis. Det är lite hela grundpremissen.
Du nämnde sejd förut, magisystemet. Är det något som premierar mer flashy magi som man ser i Dungeons & Dragons med eldbollskastande och blixtar och grejer? Eller är det någonting som mer går i linje med den lågmälda skräcken som det känns genomsyra spelet?
Nej, det här går ju också då helt i linje med hur resten av spelet är. Det är mer lågmält. Det finns olika typer av sejd, olika sätt att ta sig an det, olika former att utöva det på. Så det finns till exempel ritualer, det finns, vad finns det med, talad magi. Det finns alltså olika sätt att utföra själva seiden på. Det har gemensamt, oavsett vilket sätt man väljer att använda den här magin på, det att man behöver magiska komponenter, som de kallar det i spelet. Och det kan vara lite allt möjligt, till exempel järn, det kan vara blod, det kan vara hår, det kan vara rötter. Någonting som du behöver för att kunna genomföra din seid, oavsett, som sagt, vilket sätt du väljer att utföra den på.
Och de resultat man får ut av sina ritualer och annat, det handlar om att du trollar fram guld eller att du försvarar dig mot ondska eller...
Det kan ju handla om lite allt möjligt egentligen, men det är ju ofta någonting som har en personlig koppling, precis som allting annat här i spelet. Det kan vara att binda en person till dig, det kan vara att få skydd mot ett monster som är ute efter dig. Jag skulle säga att det mesta utav sejdandet har någon form av personlig anknytning. Att det är ingen magi som, vad ska vi säga, öppnar portaler till nya världar, utan det har ofta en personlig koppling i form av skydd eller ja, liknande saker.
Och då är det ingen sån där stor blå aura som omger dig när du är skyddad, utan det är osäkert om det funkar eller inte.
Precis, det kanske mer handlar om ett märke på dörren så att monstret inte ska kunna komma in i stugan där du befinner dig just nu, och kanske en liten ritual för att fördriva monstret från byn som du är i för stunden.
Är det någonting utöver grundboken du vill tipsa om? Är det något av de här tre äventyren som är bättre än de andra, eller finns det någon bra fanskapad grej på internet? Eller någonting helt annat man bör titta på?
Jag skulle säga att alla de här tre äventyren som man kan köpa till spelet är exemplariskt bra. Men det som jag tyckte stack ut lite extra, för min del i alla fall, var Onda cirklar. Det har varit en riktig personlig favorit.
Vad är det som lyfter det över de andra?
Jag skulle säga att det var så enkelt att komma in i. Relationerna och karaktärerna som man tilldelas är väldigt lätta även för någon som spelar rollspel för första gången. Det var en väldigt mörk historia. Väldigt mörk, tyckte man att Sjöns rand, som du pratade om, är mörk och tung, skulle jag säga att den här är. Kanske inte värre, men i paritet med den. Det är väldigt tunga saker som berörs, och det är absolut inte för alla.
Finns det någonting icke-officiellt man bör hålla koll på? Någon bra Facebookgrupp kanske? Eller en podd som har spelat skrömt eller så?
Jag skulle säga att Svartviken rollspelspodd har gjort riktigt bra avsnitt när det kommer till skrömt. Och då skulle jag nog säga att Marskyst, vill jag minnas att den heter, som de spelade in. Det var en riktig höjdare. Så det skulle jag rekommendera att kolla in för. Ja, dels för att höra hur spelet spelas och lite inspiration om vad man kan göra själv med det.
Är det till och med så att det är Kristoffer Warnberg som spelleder sitt eget spel där?
Ja, det stämmer bra. Det stämmer väldigt bra faktiskt.
Moa från Svartviken har ju gästat podden en gång i tidernas begynnelse och pratade då om sitt favoritspel Coriolis, som är väl ungefär så långt bort man kan komma från skrömt.
Ja, det är ända ut i rymden, så det är en bra bit bort.
Avslutningsvis, är det någonting helt annat du tycker man ska prata om vad gäller skrömt? Någonting du känner du inte har fått fram i samtalet hittills?
Nej, jag tror vi har lyckats täcka det mesta även på den här korta stunden. Men jag skulle nog säga att för att bilda sig en riktig uppfattning om vad skrömt är och inte är, så bör man kika in det själv. För det är ett spel som känns lätt att snacka om, men om man spelar det så kommer man att få en egen bild av vad spelet är för någonting. Och jag skulle rekommendera alla att ta och införskaffa det. Det är värt det.
Har du möjligtvis något eget minne från spelet du känner liksom gjorde just dig riktigt, riktigt fäst vid det? Om du vill dela med dig av en sån sak.
Mitt första möte med skrömt var när jag spelade just Onda cirklar, vilket säkert bidrar lite till varför jag håller det äventyret extra högt. Det är svårt att dela med sig minnen från utan att spoliera äventyret för andra som spelade. Men jag skulle säga, om du plockar upp skrömt för första gången, se till att plocka upp Onda cirklar i samma veva. Så då kommer du få väldigt mycket skrömt på en och samma gång.
Och med det så ställer vi tillbaka skrömt på spelhyllan. Och innan jag släpper dig ska jag fråga om det är någonting helt annat du vill prata om också? Någon bok alla ska läsa, en podd man bör lyssna på eller kanske ett helt annat spel som har fångat ditt intresse just nu?
Ja, men absolut. Då skulle jag vilja passa på att tipsa om podden Skräck och småkakor. Och det är en podcast som, ja, det är precis vad det låter som. Det är en podcast som handlar om skräckfilmer och om småkakor. Så det är en kille som heter Olof och en tjej som heter Sara som diskuterar skräckfilmer och ja, gör fika under tiden. Alltså de har gjort fika och pratar om skräckfilmer. Och så har varje avsnitt ett separat tema då, som de följer. Den finns där poddar finns.
Jag har själv lyssnat på varenda avsnitt och måste säga att det är väldigt gemytlig stämning trots att de pratar just skräck och mörker.
Även det är en där. Väldigt trevlig podd. Man blir sugen både på att kolla på skräckfilm och fika samtidigt när man lyssnar på den.
Absolut. Och med det så var podden slut för idag. Tack så mycket för att du kom till spelhyllan, Martin Källström.
Stort tack för att jag fick komma hit. Det var jättekul.
Tack för idag. Hej hej.
Tack för idag. Vi hörs. Hej.
Det här var spelhyllan med Martin Källström. Själv heter jag Pontus Kjellberg. Musiken är gjord av Hicham Chahidi och alltihop är klippt av Emily Drotz. Tack för att ni har lyssnat.